Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Evelöv och Månström, din goda löparvän i eten. Och Malin, hur är läget?
Ja, men det är utmärkt. Det är härligt med sommar och sol och lite ledighet sådär. Så att det är jättebra. Hur är det bra med dig?
Ja, men det är bra. Jag är lite dålig i sömn här natten som gick på grund av min son som håller mig vaken. Men jag ska inte klaga. Jag har hört att det ska bli bättre väder här framöver, så man får helt enkelt njuta av det lilla. Och sommaren är i full gång och en distans som är populär, inte minst på stafetter, är ju 5 kilometer. Och personligen kan jag säga att det här är min hatdistans, lätt. Men hur lyckas man då på den här distansen och varför är det så bra att vässa sin kapacitet på just 5 kilometer? Det ska vi prata om idag, liksom besvara flera av er lyssnares frågor. Bland annat om hur man tränar för flera olika distanser samtidigt och hur man attackerar problem med hälsenor. Men innan vi gör det tänkte jag bara berätta att i slutet av det här programmet bjuder vi på en inspirerande intervju i samarbete med den här poddens sponsor Asics. Med en fantastisk människa som heter Micke Nordmark som tillsammans med sonen Hugo som har en allvarlig medfödd hjärnskada vill inspirera andra till ett aktivt liv genom att springa lopp tillsammans. Det får du absolut inte missa. Men okej, nu kör vi. 5 kilometer, Malin. Först och främst, vad tycker du om den här distansen? Hatar du den lika mycket som jag gör?
Nej, det ska jag inte säga att jag gör. Jag har ju då aldrig sprungit 5000 meter på bana, ska jag säga. Det är nog en annan upplevelse än att springa 5 kilometer i stadsmiljö eller i skog eller vad man nu är. Så att 5000 och 10000 meter på bana, det har jag aldrig vågat tänka tanken att jag ska göra.
Det är så många, inte det då?
Det är så många varv och liksom ligga och nöta i ett extremt högt tempo fast väldigt, väldigt långt utan att det händer så mycket. Det känner jag. Där har jag liksom aldrig varit riktigt sugen, ska jag säga. Mm. Däremot att springa på en stafett till exempel, Bellmanstafetten.
Har du kört den?
Den har jag sprungit ett par gånger. Och den tycker jag är fantastiskt kul. Däremot, det är en tuff distans, 5 kilometer. För det är som, jag förstår vad du menar när du säger hatdistans. Det är du inte ensam om att tycka. För att det är svårt att springa 5 kilometer på ett maximalt bra, tömmande sätt utan att få den hatupplevelsen på ett sätt känslomässigt. För det är långt, mycket längre än vad man tycker det låter.
Ja, det kan jag hålla med om.
Det krävs ändå ett rätt högt tempo hela tiden utifrån sig själv då förstås. Känslomässigt så känns det som man ligger på rätt bra hela vägen, men det är ändå en viss distans att hålla i. Så att ofta så rusar folk på lite första kilometern, första två. Mm. Och sen plötsligt så är andan uppe i halsen redan och det är alldeles för långt kvar.
Är det hälften, mer än hälften kvar?
Ja, och så har du dragit på lite lätt mjölksyra, vilket man helst inte ska göra på 5 kilometer heller för tidigt. Och då blir de där sista 2 kilometrarna är långt. Så det är en svår distans att veta hur man ska lägga upp det, för att man kan inte fega heller om man nu ska få ut max av sig själv, utan måste våga gå ut så att det känns obehagligt högt tempo. Men ändå en balans precis under den där känslan av att det går för fort.
Men det som jag tycker är svårt, det är att jag tenderar att få samma snittfart på 5 kilometer som på milen. Jag tycker att det är jättesvårt. Och då, nu vet jag vad du kommer säga. Du måste köra intervaller i överfart.
Ja, måste du köra mera snabba intervaller, Petra. Det är där då har du liksom för dåligt tempo i det. Så att, och det är samma som vissa säger som springer ännu längre distanser. Säger att de passerar 10 kilometer på en halvmara på samma tid som de springer max på 10.
Det är nästan som jag också.
Ja,
faktiskt.
Det är samma. Så du springer liksom som ett maratonlopp lika snabbt som en femma.
Nästan riktigt, kanske inte riktigt, men jag önskar att jag hade lite mer att jag hade en större bredd i fartmässigt, så att säga, så att jag kan plocka ut lite mer. Men hur gör man då? Vad är det för typ av intervaller som man ska ta om man vill bli bra på 5?
Ja, så 5 kilometer, den kräver just det där att du har ett rätt bra tempo i kroppen, så att inte liksom din maxfart på en kilometer är det som du ska liksom springa hela vägen på, för då blir det liksom ansträngt hela tiden. Utan där måste du ha liksom lite tempo. Det får man ha, kortare intervaller, liksom springa på med tryck i stegen.
Vad är korta intervaller då?
200-ringar, 300-ringar, 400-ringar. Mellan 30 sekunder till, eller en kort intervall från 15 sekunder upp till en minut ungefär, en kort intervall.
Och hur länge vilar man då?
Ja, alltså det beror ju på hur många du kör, men ibland kan du ha kort vila. Bara 45 sekunder, en minut. Ibland kan man kanske köra lite färre, men fortare och längre vila. Och det är på ett sätt bekvämare. Det blir lite mer sprintträning med att man springer rätt få upprepningar med längre vila. Men då handlar det om att du måste ösa på också. Det går inte att springa i halvfart då, och det kan vara svårare om du inte har tempo i det, för då känns det som att du blir inte så trött som du ska bli.
Nej, alltså det känns ibland som att, visst, när jag springer 5 kilometers lopp så är det klart att man flåsar och så här, men det känns fortfarande som att det fattas en växel. Ja. Men man tänker, vi pratar om då korta intervaller, men då undrar jag, vi ska ju ändå hålla på i 5 kilometer, men hur får man uthålligheten då? För man måste ju orka hålla det här tempot över tiden också.
Exakt, och där, det räcker inte med korta intervaller. För har du bara kapacitet att ösa på 10 stycken 200-ringar i högt tempo, då kommer du inte orka 5 kilometer. Utan sen behöver du även de här som många kör då, 1-kilometersintervaller, tusingar, långintervaller. De är ju supernyttiga självklart för att få det här exakta tempot, för att känna, då springer du ungefär med det löpsteget som du ska göra på en femma. Om du springer 5-6 upprepningar av 1-kilometersintervaller.
Ska man ha tänkt tävlingsfart på 5 kilometer som fart på tusingarna då?
Ja, det kan du tänka dig.
Då orkar man inte så många tusingar kanske?
Nej, men det beror på hur lång vila du har där också förstås. Ja. Men om du kör 5 gånger 1 kilometer med, låt oss säga, 90 sekunders vila, 1,5 minut, då ska du kunna hålla ditt tävlingstempo på 5 kilometer på en träning.
Du menar att här, liksom, när man får nummerlapp på sig så då liksom suddar det ut vilan där, så att man får samma kapacitet ungefär, eller?
Ja, det förhoppningsvis så gör både den här adrenalinpåslaget och tävlingsatmosfären, plus att du kanske har vilat lite mer innan så att du känner lite lättare i benen än inför en vanlig ett vanligt träningspass en sen kväll när du kanske inte har ätit perfekt innan. Så att det gör väldigt mycket, den där skillnaden med nummerlapp och tävling. Men sådana intervaller är ju extremt nyttiga också. Sen kan man också faktiskt, tycker jag, om man ska springa ett sånt där lopp, testa sig själv innan. Och det är både fysiskt och mentalt att göra sig redo. Det är att springa en snabb distans.
Just det.
Och då behöver du inte springa 5 kilometer för att liksom klocka dig. Hur bra är jag? vad kan jag göra? För man gör inte samma tid på en träning på 5 kilometer som du gör på tävling. Nej. Men då är det bättre att kanske springa 4 kilometer.
Mm.
Och försöka få den där tävlingsfarten och tävlingskänslan trötthetsmässigt.
Men 4 kilometer utan att stanna då? För det är som snabb distans.
Ja, det är snabb distans. Då stannar du inte. Då är det i ett svep. Och då försöker du hitta den där, om du tänker att min kapacitet är 25 minuter på 5 kilometer, då är det 5 minuters fart. Då ska du försöka hålla det på de där 4.
Ja.
Kilometrarna. Och då blir det också samma känsla i lungorna, i andningen, i trötthet, i benen, och du känner löpsteget, får du liksom in, så du får en fartkänsla inför loppet också. Så vet du att det här är min tävlingsfart, och sen ska jag bara orka 1 kilometer till.
Men en sak som jag verkligen vill flagga för, det är ju att man är uppvärmd när man ska springa sin 5 kilometers, sitt lopp, men också sin träning då, till exempel den här snabbdistansen. För att jag har en erfarenhet från Bellmanstafetten för några år sedan, när jag kom dit från jobbet. Jag var försenad och var jättestressad, och starten skulle gå precis nästan på en gång. Och då hade jag var liksom inte uppvärmd i kroppen, så jag bara ställde mig på startlinjen och körde. Och det var så hemskt, det var som att någon hade bara öppnat en hink och hällt mjölksyra över mig. Så att det var som att kliva rakt in i en vägg efter 1 kilometer. Så det rekommenderar jag inte, utan man måste, alltså helst kanske jogga ett par kilometer.
Ja, gärna jogga en 10 minuter. Ta lite höga knälyft och lite stretchövningar, och sen så gärna ett par stegringslopp också. Mm. Det vill säga springa en 60-80 meter i lite högre tempo. Man ökar tempot successivt under de 80 metrarna, så att du liksom får lite puls innan och lite överfart också, så att du inte bara har joggat, för då blir det också där tempot blir så snabbt från början, utan du ska ha gjort de där stegringsloppen så att du känner att du är uppe i fart och du har trycket i benen och pulsen har redan varit på lite nivå. Och det här ska du göra en kvart innan, 10 minuter, en kvart innan start, de här stegningsloppen. Och sen får du lugna ner dig lite och liksom ladda så att du inte står.
Men jag har en fråga där. Alltså, om vi tar till exempel då lopp som Bellmanstafetten, kanske Vårruset och sådana, det har ju redan varit i och för sig, men det kommer ju liknande lopp där det är ganska mycket människor i starten, och så har man inte förmånen då, det här pratar vi om även i programmet om milen, att man inte har den här förmånen att man kan värma upp och sen glida in i startfållan när det är några minuter kvar, och det är ju idealt egentligen, men oftast blir det ju att man står där och så här, en kvart innan. Hur gör man då för att hålla, så att man inte tappar det här då som man har värmt upp? Och
ja, ofta på de här loppen så är det någon sån där gemensam uppvärmning också. Det finns någon gympaledare som står och hoppar och man gör viftar lite med
armar. Man får grannens armar i ansiktet.
Ja,
brukar jag få.
Precis. Ja. Jo då. Nej, men det är inte en dum tanke ändå, för att annars så blir folk stående där bara, och så har de inte värmt upp något, och så blir det som du säger, att man blir chockad. Så då, om det nu inte finns utrymme, som det gör då för elitlöparna ofta, att man kan härja omkring med bäst man vill där, och så kommer och ställer sig när det passar en själv. Då får man ju ta den här då gemensamma uppvärmning, göra sin egen uppvärmning först lite grann i god tid, och sen får man gå och ställa sig där då i sin startposition när man måste, och så får du köra den här liksom höga knäna på stället och liksom vifta runt så att du ändå får lite puls och lite stuns i benen, för att det om du nu inte får till de här stegringsloppen och allt det där i rätt tid, så är det i alla fall bra att inte bli helt sittande till start eller helt stående.
Nej, precis. Men det vill man absolut inte göra. Och sen så som du säger, när starten går så är det lätt att man dras med, för alla springer nästan första kilometern för fort. För jag vet att när man springer första kilometern på ett 5 kilometers lopp, så kollar man på klockan, så kan det stå så här, alltså en fart, snittfart som är jättesnabb. Man känner ju inte att det är jobbigt.
Nej.
Förrän kanske, som du säger, efter 1,5-2 kilometer, då kommer den här smockan.
Exakt. Så det är Om det nu inte är så trångt så att du verkligen inte kan springa för fort, vilket det är i vissa lopp.
Mm.
Men många av de här kortare loppen är inte lika mycket folk på det sättet att det blir helt stopp som det är på ett maratonlopp eller Lidingölopp eller så. Så att ofta så kan du springa hyfsat på i de här loppen, så att det gäller att bromsa sig. Det gäller allt från elitledet till längre bak oftast.
Vad har du sprungit för 5 kilometers lopp då? Förutom Bellmanstafetten, har du något?
Har jag sprungit så mycket 5 kilometers lopp?
Men Bellmanstafetten, om vi tar den, det är många som springer den. Hur tänker du då när du startar? Är du noga med att titta på klockan i början där?
Alltså, nu ska man ha klart för sig att jag har ju sprungit hela mitt liv.
Du känner på en gång vilken fart du har.
Jag har en inre klocka.
Känner du? Hur liksom, precis kan du förutsäga vilket tempo du håller?
Väldigt precis. Mm. Och det är ju beroende på hur bra tränare jag menar. När jag var elittränad så hade jag ett tempo. Nu har jag ett annat tempo. Men jag känner fortfarande farter väldigt bra.
Det tycker jag är jättesvårt.
Där känner jag ju liksom att för det första att jag har sprungit så mycket och sen att jag fortfarande tränar väldigt mycket saker med klocka och med intervaller, så jag känner i mitt löpsteg hur stor insats jag lägger.
Vilken enorm tillgång. Jag tycker det är jättesvårt, det kan diffa en minut ibland, alltså i hur jag uppfattar att jag springer.
Ja, och mig diffar några sekunder på 1 kilometer.
Där har vi skillnaden mellan sådär, gammal elit och motionär. Men okej, så du bara drar iväg och så vet du vilket tempo du ska hålla ungefär.
Ja, för att då har ju jag, om jag ska springa ett lopp numera, så vet jag ju vad jag är tränad för och vad jag kan förvänta mig. Och då är det ingen idé att drömma eller tänka att jag skulle önska att jag sprang på en annan tid, utan jag är väldigt realistisk när jag tävlar numera, och det är ju vad jag förr i tiden också, då var jag ju realistisk på ett annat sätt, och visste jag ju att det här är mitt mål, och det var ju liksom inom ramen för vad jag hade kapacitet för. Men, och det är samma idag, jag har ett mål, vet att det här kan jag i allra bästa fall klara. Och så satsar jag på det, och då vet jag väldigt tydligt i kroppen vad det innebär.
När börjar det bli, känns det lätt eller liksom lätt för dig i början, eller är det tufft hela tiden för dig?
Alltså på 5 kilometer så är det så att andningen är relativt hög rätt tidigt, men det känns lätt i löpsteget. I alla fall första 3 kilometrarna så ska det gå liksom rätt lätt i benen. Sen är det så pass högt tempo så att liksom andningen är inte obesvärad på något sätt, utan den är där, men det gäller att den inte går upp och blir på för hög nivå, för då sätter det sig i hela kroppen. Men kan man liksom komma fram till 3 kilometers passeringen utan att känna att det är allt för krävande, då ligger man bra till.
Men du, jag undrar en sak då. Många känner ju igen sig i det här som jag berättade, att jag har typ samma snittfart på halvmaran som 5 kilometer. Bara för att det är kul att veta, hur många sekunder per kilometer i snittfart skiljer sig för dig på 5 kilometer jämfört med milen?
Nu var det länge sedan jag sprang både 5 och 10 kilometer.
Mellan tummen och pekfingret.
Men mitt bästa på milen är strax under 35 minuter. Så det är ju 3:30 per kilometer. Och på en 5:a så kan jag väl hålla kanske 3:20 per kilometer då. Alltså det är 10 sekunder.
Det är jättelite ju.
Det är väldigt lite. Det är det.
Men vad betyder det? Betyder det att du är väldigt bra på milen, eller att du ha mer att ge på 5 kilometer? Eller är det så att man kanske inte ska förvänta sig så mycket snabbare egentligen?
Alltså,
som vanlig motionär, tänker jag.
Nej, man kan, alltså, Det är ju så, känslomässigt så de där 10 sekunderna per kilometer när man kommer på snabba tider, ja. Det låter inte så mycket, men det är mycket, det är känslomässigt väldigt mycket.
Det är liksom större skillnad än 5.00 och 5.10 eller 6.00
ja,
och 6.10.
Jo, men det är ju. Ja. Det blir ju tuffare ju längre ner man kommer. Mm. Men det, man kan ju tycka att det spelar väl ingen roll 10 sekunder hit eller dit, men är man tränad för en viss fart så är det stor skillnad. Men jag tror så här att om man känner att frustrationen känns som att jag får nästan, man kommer i mål, är trött, men sen efter 2 minuter så känns det som att jag skulle kunna springa igen.
Ja.
Då har man absolut inte fått ut max av sig själv.
Mm, det känner jag igen.
Att man liksom känner nästan att jag hade bara behövt en kort vila och så blir det en 5 till här i samma fart. Då är det oftast att det är tempot som det brister i hos en själv. Att man, samtidigt så känns det inte som när man väl springer den där 5 som man kan springa 1 centimeter fortare.
Men exakt så som du säger nu känner jag igen. Mm. Alltså att det är verkligen så här, man är jättetrött i mål och några minuter senare så bara, jaha. Ja, vad ska vi göra nu?
Men då är det oftast att du är tränad mera för lång distans, rent ut sagt. Du orkar ju de här ultralopp och maratonlopp och allting. Så att det är ju också vad man är tränad för.
Ja.
Det är det som är skillnaden. Och har man liksom ett högre tempo i sig, en högre kapacitet att springa fort på kortare, då kan man ta ut sig mera på kortare också. Det blir inte den känslan av att, oj, jag är sugen på en till 5 nästan här för att jag fick inte ut max. Utan det handlar om att vill man träna för 5 och 10 kilometer och inte springa maratonlopp och långa grejer, då får man träna mycket mer snabbare intervaller och bli helt enkelt snabbare i sin löpning. För att det krävs, de distanserna kräver mer. Men så det är därför det är svårt att träna egentligen för både 5 kilometer och ända upp till maraton.
Samtidigt. Vi hade ju en sån lyssnarfråga. Vi kan ju faktiskt ta in den på en gång här. Torbjörn Johansson som undrar om, alltså han tränade för Göteborgsvarvet tidigare och nu siktar han på ett millopp och han har svårt att få upp farten. Och han verkar ju ligga i samma läge som jag, att det blir ungefär samma snittfart.
Ja, precis. Och det är extremt vanligt. Nu tycker jag i och för sig 10 kilometer och halvmaraton ligger väl ändå i spannet för vad som är rimligt att faktiskt kunna träna för båda två. För det är inte lika stor skillnad.
De är ganska lika varandra, har jag fått klart för mig.
Ja, jag tycker det. Det är mycket större skillnad på en 10 kilometer och ett maratonlopp. För det kräver
5 och 10 då?
5 och 10 tycker jag också funkar väldigt bra ihop. Och även 10 och halvmaraton då. Så att det som det låter är ju som vi var inne på, att han kanske är mer en långdistansare då än en snabbare person. Så att det som är hans styrka är att orka längd. Och hans svaghet då, eller det som man kan träna upp mera, det är att bli lite snabbare helt enkelt. Och då är mera trycka på med
överfart.
Kortare intervaller och överfart. Och sen hålla kvar självklart sin kapacitet på att ändå orka längre. Men det, ofta så är det att du har en grundtalang till någonting. Antingen är du i grund och botten lite snabbare av dig eller så är du lite mer uthållig. Och vad behöver man träna på mest då för att utvecklas? Han kanske inte behöver lägga lika mycket fokus på lång bitarna.
Nej,
för de kanske han har lite mer i sig redan. Men för att totalt sett bli en bättre löpare och springa fortare på milen, så behöver han bli lite snabbare.
Men rent konkret, om man ska översätta det här till träning, betyder det alltså att egentligen så kanske han skulle strunta i, jag gissar att han kör någon slags distanspass en gång i veckan som kanske är 15 kilometer eller 1,5-2 timmar någonting. Och att han kanske skulle skippa det och istället lägga in ett intervallpass istället. Eller?
Ja, det beror ju på hur många pass han kör i veckan.
Såklart.
Men jag tycker ju självklart att om man har lust att springa kanske både 10 kilometer och en halvmara så är det ju bra att ha kvar lite längd i löpningen också.
Mm.
Men om man känner att jag är en löpare där jag har rätt lätt för mig att orka, det är liksom det som finns mest naturligt, då behöver man liksom inte lägga överfokus på det, utan då kan man köra kanske då en gång i veckan ett ordentligt distanspass på 15 kilometer och hålla uppe det där. Men fokusera mer under en period på att försöka bli lite snabbare genom att köra mer intervaller och lite kortare grejer. Just trycka på, köra då 200-ringar, 300-ringar, få liksom fart i systemet.
Men du, jag måste fråga dig en sak, Malin. Jag läste en intervju med Anders Gärderud, den här forna 3000 meters hinderslöparen. Han menar på att man kan, och nu undrar jag om det här som jag kommer att säga nu bara gäller för elit eller om det går att applicera på motionärer. För han menar att man inte kan träna på två olika saker samtidigt. Alltså man kan inte träna långa intervaller och korta intervaller. Att man kan inte träna uthållighet, alltså snabb uthållighet och så överfart samtidigt, för det tar ut varann. Men är det här någonting som bara gäller för eliten? Kan vi motionärer fortfarande blanda så här utan att vi liksom förlorar på det?
Nu vet jag faktiskt inte, jag är inte forskare på det, men jag tror att det gäller mer än elitlöpare när det blir så specialiserat. Det är, på elitnivå är det så otroligt hög nivå på allting, så att det är otroligt svårt att träna på allting samtidigt, att vara bra på den högsta nivån. Det krävs så mycket specifik träning för att hänga med.
Ja.
Så att du kan sprida ut det och vara bra på kanske 100 och 200 meter eller 800 och 1500 meter närliggande.
Mm.
Men du kanske har en distans som ändå är bättre. En motionär är, jag brukar jämföra motionärer med tonåringar i en utveckling på ett sätt att det finns mycket mer att jobba på. Mycket mer utvecklingspotential på alla fronter.
Vilken härlig jämförelse.
Ja. Och det är för att jag tränar ju då äldre, eller i min egen ålder då, men alltså inga ungdomar. Och det som är härligt med det är ju att de är som ungdomar på ett sätt att de har inte tränat fullt. De har massor med bitar att utveckla. Och kan man bara utveckla de här bitarna lite grann, du behöver inte liksom lägga det på högsta nivå, utan jobba, bli lite starkare där, springa lite mer tekniskt rätt på när du springer snabba grejer, bli lite snabbare och orka lite mer. Man kan liksom bli, de flesta har en utvecklings potential på nästan allting som motionärer, och det är tacksamt, för det som är kul med det är att blir man bara lite bättre på sina svagheter och bibehåller det man är stark på och så lyfter in nya moment, så händer det så stora utvecklingar i kapaciteten. På elitnivå är det ju små detaljer som ska skruvas på hela tiden.
Ja, det är en sekund hit och dit.
Ja, och det är balans mellan nu blev jag lite snabbare men så tappade jag lite på uthålligheten där och då blev jag ändå inte bättre. Alltså det,
men det behöver ju inte vi tänka på. Det kanske kan vara bra att ha det i bakhuvudet när man till exempel då läser en sån här grej. Anders Gärderud säger en sån sak, att man inte ska blanda in det i sin egen träning, utan det här är något resonemang som gäller för på den nivån som du säger, när det bara diffar sekunder. Och
ja, för jag tycker att det då blir det väldigt specialinriktat om man som motionär ska tänka att i år så ska jag bara springa 5 kilometerslopp och bara träna för det. Och så kan jag, 10 kilometer är kört.
Det då skulle jag verkligen kräva betalt för att bara springa 5 kilometerslopp, kan jag säga.
Ja, nej, men så att där tror jag absolut inte man behöver tänka på det sättet som motionär, utan det går absolut att kombinera olika distanser, men man ska nog ha klart för sig att det är svårt att träna helt optimalt för både 5 kilometer och ett maratonlopp samma period. Men då kan man ju tänka att jag tränar tränar för maratonloppet, men jag kör några 5-kilometerslopp bara för träningsskull för att få upp farten. Och,
alltså är det lättare att, som du sa, snabbdistans där? Det kan ju vara svårt att få till på egen hand, att man kan köra det som en tävling. Men man kanske, då ska man inte ha orealistiska förväntningar på tiden, just för att man har specialiserat sig då på maran, och då så är man ju mer uthållig än snabb.
Ja,
kanske,
nej, men precis. Så att man får ju nog klart för sig vad som är det viktigaste för en då. Och, så tränar man för det, och så har man ingen prestige i att man går och kör några lopp fast det inte är att man är på topp riktigt på den distansen. Så att det, och någonstans som motionär så i grund och botten tänker jag i alla fall att träningen ska ju vara kul och lustfylld och sen finnas i ens liv bara för att man ska orka mer och hålla ihop kroppen när man blir äldre och på något sätt en hälsofaktor. Så att det är ju inte på yttersta elitnivå där heller, så att det kanske inte är så viktigt att skruva på varenda liten skruv hela tiden.
Nej.
För det kostar också. Ska du liksom göra allting minutiöst och som en elitidrottare gör, då kostar det på det övriga livet. Det är ett speciellt sätt att leva. Så att det är ju inte värt för en motionär för att springa några sekunder fortare här och där heller, skulle jag säga.
Nej, men jag håller med dig.
Utan det är ju inte det att du får resultaten bara gratis, utan det är ju en stor insats som krävs i så fall. Och en motionär ska ju kanske ha de här grejerna för att, som sagt, som ett komplement i övriga livet.
Ja, men självklart, det håller jag med om. Men om man då säger så här att man kanske, säger att man har tre, fyra pass i veckan, kanske är realistiskt att hinna med. Och hur långt inför ett 5-kilometerslopp tycker du att man ska sätta igång och träna mer specifikt om man vill liksom ändå få en liten förbättring?
Ja, det är ju som med allting. Det är ju alltid bra att ha lite gott om tid med saker och ting, så man inte känner den där stressen att, att göra saker forcerat. Men har du tränat, kanske tränat för ett långlopp under våren, och så ska du springa ett 5-kilometerslopp då lite senare på säsongen och känner att nu har jag en jättebra uthållighet och bas och sprungit mycket, men jag känner mig inte så snabb. Jag känner mig liksom att jag behöver få upp den biten. Då behöver du ju liksom ändå lite tid på dig att i alla fall en 2 månader att köra.
Ja, det är ändå inte så mycket.
Nej, men alltså om du har en bra träning i dig, så om du plötsligt börjar ändra om lite grann i träning då med fokus på det här och istället för att köra bara långintervaller och långpass, så börjar du dundra på med lite fart här och gör det 1-2 gånger i veckan, då händer det grejer rätt snabbt i din kapacitet. Så att det är ju, och nu pratar vi motionsnivå.
Ja, självklart. Det är ju liksom, det är de flesta som lyssnar.
Det är en otrolig skillnad på att en motionär får ju tacksamt nog mycket snabbare utveckling än en elitlöpare. En elitlöpare måste harva i massa år för att komma någon vart. Men en motionär kan ju ha de här kort spannet att nu har jag satsat på det, jag har en bra bas, nu ska jag in och köra det här 5-10 och försöka förbättra mig på det, nu ändrar jag lite grann i min träning, byter det, tar in mera fart, och då händer det jättemycket på kort tid. Det är det som är så häftigt för motionärer.
Absolut.
Så att dundrar in med lite mer fart helt enkelt.
200-ringar, 400-ringar, sa du?
Kan vara även 100-ringar med kort vila, kör jag ofta.
Vad är en kort vila då, återigen? Vad tar du, 45 sekunder?
Ja, på 100-ringar kan jag köra, jag brukar köra något som heter 15-15. Du springer liksom 15 sekunder eller 100 meter. Du kan välja det om du vill ha ett streck att springa över eller om du vill ha en tid. Men du springer i alla fall, låt säga 15-15 då. Lätt att hålla reda på. Springer 15 sekunder i hög fart. Stannar. Vila bara 15 sekunder. Mm. Vänder näsan tillbaka och så springer man fram och tillbaka 15 mm. sekunder. Och då kör jag i fem stycken så med kort vila. Ja. För sen behöver man en lite längre vila.
Fem stycken, då menar du fem stycken 15 sekunders rusher.
Rusher med 15 sekunders vila.
Och sen så tar du lite längre.
Sen tar jag 2,5-3 minuter där. Och så kan man köra 3-4 sådana omgångar eller sätt. Så att det blir 15-20 stycken.
Men hög fart, säger du. Det tycker jag kan vara lite svårt. Sådär. För det blir återigen lätt att man drar på för högt i början och sen så blir man tröttare och tröttare. Finns det någon riktfart, ungefär vad man ska ha på...
Inte max, men strax under max på dem. Om du maxar, då känner du att du orkar två stycken och sen, sen är andningen för hög och du orkar inte. Utan det ska kännas som att du drar på rejält i mycket högre fart än vad du är van vid, men det finns en växel till om det skulle vara att du visste att det bara var ett lopp.
Just det.
Så att submax.
Submax.
Och sen så känner du ju, sen ger sig ju det här av sig självt. Tröttheten tar ut sin rätt, så att efter ett par stycken känner du att oj, jag måste nog dra ner lite på farten här om jag ska orka alla. Mm. Men det är också en bra, väldigt bra fart. Där får du springa i med bra tryck, snabb löpning, men ändå med väldigt hög puls och få liksom en intensiv träning för att få upp farten.
Jag tänker också att vilan är relativt kort, och i och med att du säger då att du gör ändå kanske 4 set då, som man säger, till exempel, då blir det ändå, man håller på ganska länge och man har relativt kort vila, så jag skulle ju säga att det låter ju som ett väldigt effektivt pass, just för att du får in både fart men också en uthållighet, för jag tänker att pulsen kommer ju hela tiden att stiga.
Pulsen är väldigt hög på den.
Ja, den stiger, smyger sig på, sen så är den liksom nästan i taket.
Ja, men ändå så är det så korta intervaller, så att även om det känns som att pulsen är jättehög redan från start på de här, när man börjar komma upp i ett antal, så går det att springa rätt fort på de här utifrån sig själv då, vad som är fort. Mm. Men det är som säger, det är både en fartträning, men det är en väldigt bra uthållighet för hjärta och lungor också.
Och ett väldigt bra pass att köra med folk som kanske är mycket snabbare än en själv, eller som kanske inte är lika snabba som en själv, för att det, i och med att det är så kort sträcka man förflyttar sig på, så är det som du säger, man bara vänder på näsan och så springer man.
Du och jag har ju kört det här med stora grupper ibland.
Det är jättebra pass att köra med grupper.
Ja, och då kan man verkligen vara allt ifrån en supersnabb löpare till en nybörjare, för att man hinner olika långt.
Precis.
Och det man utgår ifrån sig själv, det är ju det som är så bra när man springer fram och tillbaka, att då kan man också försöka hinna lika långt på varje. Du ser att nu kommer jag till den här busken här på, med vita blommor här på höger sida, och så ska jag försöka hinna tillbaka till min startsträcka eller där jag startade.
Och så den som låg, den som kom längre bak blir ju då den som ligger först när man vänder på sig.
Så då blir får man ju jagad. Den andra jaga.
Så det är ju skönt, för då känner man ju inte att man ligger sist hela tiden heller. Så
här. Nej, varannan leder och varannan ligger sist i så fall. Men, nej, men så att det är väldigt, finns väldigt mycket bra effektiva sätt att bli snabbare. Och då pratar vi ju inte liksom sprint snabbhet.
Nej.
Vi pratar snabbhet för de här längre loppen. Och då måste du även få in den här pulsbiten i det hela.
Just det. 5 kilometer alltså. Känns som att nu vet man lite mer i alla fall. Jag tänkte att vi skulle gå in på en lyssnarfråga som Pia Andersson har skickat in. Och det handlar om hälseneproblem. Och det är ju någonting som jag tror att du, Malin, har en hel del erfarenhet. Jag hade lite problem med hälsenan för flera år sedan när jag började springa med dubbskor under vintern. Då fick jag, det var en ganska stor skillnad i känsla när jag sprang med dem, så att jag, ja, det började bli lite stumt i hälsenan. Men när jag slutade med dubbskorna så slutade det göra ont också. Och jag tror att det kan ha berott på att jag var slarvade med stretching och sådär. Men det är ju, jag har inte haft mer problem än så faktiskt. Men...
Skönt för dig.
Ja, men å andra sidan har jag ju inte tränat och tävlat på din nivå heller.
Nej, fast hälseneproblem är ju tyvärr väldigt vanligt i alla led.
Oavsett
om du är en vanlig motionär eller en elitlöpare. Men det är klart att... Jag som har tävlat sedan jag var 7 år och framförallt tävlat på bana med spikskor, så är det väldigt vanligt med hälsenproblem, för det är väldigt krävande att springa med spikskor för hälsenor. Sen är det inte alla som får problem med hälsenor, utan man kan få ont någon annanstans istället. Men jag har ju haft en enda typ av skada. Och det har varit samma varje gång. Och det är hälsenorna. Fast det är... mitt problem har egentligen inte suttit så mycket i själva senan, utan mera längre ner på hälbenet.
Okay.
Ner mot fästet. Och det här säger läkaren i alla fall, för jag har gjort 5 operationer genom åren. 5 likadana operationer. Och det är många år emellan varje operation, men och det har blivit bra varje gång. Så att det, jag tycker ändå det är positiva odds. Men och det här är också vanligt. Jag vet att jag möter många motionärer som har samma typ av skada som jag har haft. Så det är ingen elitidrottsskada, utan en löparskada.
Ja.
Och det är att det blir en utväxt på hälbenet. En kalkavlagring, eller jag kan inte läkarspråket, men det blir en benutväxt på hälbenet som ligger och skaver.
Okay.
På mjukdelarna, och så blir det inflammerat med slemsäckar och mjukdelar runt, och så blir man väldigt öm och svullen och är ju väldigt ont att både ha skor på sig och skjuta ifrån i löpringen förstås.
Mm.
Och för min del så har det slutat med att man måste in och hugga bort den här utväxten. För hur mycket jag än vilade, så gick ju själva inflammationen gick ju ner tillfället, men så fort jag började springa så ligger ju den där benutväxten och trycker på igen.
Men fick du liksom, var det här som hände gång på gång, att det blev en ny utväxt?
Växte på igen.
Men fanns det inget sätt att liksom anpassa på något sätt, jag vet inte, träning?
Mindre löpning.
Är det så? Ja. Man kan inte göra någonting för att minska belastningen på hälen?
Nej, inte vad jag vet. Det jag har gjort nu då, nu var det 3 år sedan min sista operation, senaste sista av den här karaktären. Det jag har gjort är att jag faktiskt tagit ut mina inlägg som jag haft i alla år, för att jag hamnar lite ut på fötterna.
Alltså gjutna inlägg har du haft förut?
Gjutna inlägg har jag haft, och jag har ett väldigt högt fotvalv som gör att jag som jag trodde att jag behövde de där inläggen då, för att, men jag har ett väldigt hårt fotvalv, så jag tror inte jag behöver något inlägg, för det faller inte igenom i alla fall. Det är som ett stenblock där, så jag hamnar lite ut på foten, på utsidan när jag sprang med de där inläggen. De tvingade mig ut där, och då fick jag alltid ont på utsidan av foten där, eller hälsenan på yttre sidan. Och nu har jag tagit bort dem, för jag springer egentligen väldigt rakt med foten. Så nu tror jag själv, nu har jag bara en liten hälklack i en kilklack för att liksom komma upp lite grann, för jag är så stel i hälsenorna. Men så där är min egen teori, att jag kommer lite mer neutralt på foten, så att jag inte liksom belastar mer för mycket på utsidan. Och sen helt enkelt så springer jag. Jag springer 4 dagar i veckan. Förut sprang jag 5-6 dagar som motionär. Så jag har dragit bort några löppass per vecka, och cyklar och simmar och gör andra saker istället.
Men jag funderar, när du säger det här med att ta bort inlägg, för det gjorde faktiskt jag också för ett par år sedan. För jag har haft problem med hälsporre och sådär. Och då har jag alltid fått höra att ja, men du måste gjuta inlägg. Så då gjorde jag det, och så hade jag de här inläggen i mina skor. Och så hade jag alltid neutrala skor, fast mina inlägg var anpassade. Men jag kände att de här inläggen gjorde ju dels att man hamnade väldigt konstigt i skon. Och sen tycker jag att just det här att inläggen gjorde ju att de tvingade min fot att landa på ett visst sätt.
Exakt.
Och jag ifrågasätter om ens det är bra. För att jag menar, min kropp, alltså man har ju ändå någon slags naturligt steg som man har i grunden. Och jag är inte helt säker på att alla vinner på att man manipulerar med steget. För det kan i sig skapa obalanser i kroppen. Och nu ta i trä, men jag har inte haft problem med hälarna eller någonting sen jag tog ut de där inläggen.
Nej, och det är samma för mig. Jag har ju sprungit massa år med de där inläggen och förutom då i mina tävlingsskor och i spikskorna, för då hade jag inte dem. Men i mina träningsskor och jag började känna själv att jag liksom hamnade, precis som du säger, jag springer egentligen helt rakt med fötterna, naturligt sett. Mm. Och med inläggen så hamnade jag på lite utsidan av foten. Mm. Vilket gjorde att jag alltid då, de här skadorna som jag haft, har kommit, tror jag själv lite, av att jag hamnat kanske lite fel.
Ja, men att man på något vis hindrar kroppen från att ha ett naturligt rörelsemönster, det kan ju faktiskt i sig, det låter ju ganska logiskt om man, utan att kunna någonting om medicin och sådär.
Men ja, bara... och inläggen, vad jag förstår för min del, var för att liksom hålla upp fotvalvet och för att jag har så högt fotvalv. Men samtidigt så säger läkaren att mitt fotvalv är för styvt nästan. Det finns inte en chans att det faller igenom. Det har jag aldrig känt tendens till heller. Att det blir, för det är det som kan hända, att man kan få problem då om inte fotvalvet orkar hålla i, så att man liksom plattar ut det. Mm. Men mina fötter är byggda på det sättet att det är ingen risk, som det ser ut nu i alla fall. Och då känner jag att varför ska jag ha ett inlägg som trycker upp det där när det inte behövs, och så hamnar jag fel på foten. Så att det där är min egna lilla teori. Så att jag går efter en känsla nu att jag har satt in ett par neutrala skor, har en liten hälklack för att jag känner att det känns bra för mig att komma upp lite grann med hälen. Och det påverkar inte skons hur den sitter, utan det känns positivt för mig, men att jag hamnar rätt på foten. Men det är som sagt, jag tror man måste testa sig fram även där. Men,
massera på hälsenor eller något sånt där, kan det vara bra?
Ja, alltså mycket av hälsenor, det finns ju så mycket olika problem man kan ha med hälsenorna. Nu som jag sa, det som jag har haft, det sitter inte i själva senan. Vissa är mer ömma uppe på själva senan som går upp mot vaden. Och det som är effektivaste då, det är ju de här eländiga, att man står i en trappa och gör massa tåhävningar varje dag. För då får du styrka och du får stretchen i en övning. Och det här vet jag är liksom den bästa egna medicinen mot att hålla hälsenorna i så gott skick som möjligt. Och har man lite mera ont, så är det klart att man kan inte springa bort hälseneproblem. Det har aldrig funkat för mig i alla fall, och inte för många av mina kunder eller de jag känner heller, utan blir det väldigt akut så måste man ta en liten vila från löpning och låta det lägga sig. Men jobba väldigt mycket med aktiv rehab vid sidan, just att hålla hälsenan och vaden igång med blodgenomströmning, det vill säga att man är igång med sån där aktiv vadstyrka, och där du kommer också ut i ytterläge när du står i en trapp, så att du kommer ner med hälen, så att det blir den där lilla stretchen.
Men jag skulle också vilja säga en sak, och det är att jag tror att många känner igen sig i det här, och det är att man vet mycket väl att det är någonting som börjar hända i hälsenan, precis som när man får hälsporre. Man känner att det är någonting på gång, men man väljer att ignorera det för att man vill så gärna ut och springa. Så det jag vill uppmana folk, det är ju att inte göra samma misstag som jag har gjort, att nej, men jag vill ju ändå ut och springa i alla fall. Utan börjar det kännas någonstans, börjar det kännas i hälsenan, så då är det tecken på att någonting faktiskt inte står rätt till. Och även om det är jättefint väder och även om det är en tävling snart, men alltså, det är inte värt det.
Nej, jag säger verkligen precis som du, Petra, att minsta lilla tendens att man, självklart kan man inte känna efter varenda liten
krämpa,
men hälsenor är en otroligt seg skada, liksom hälsporre.
Ja, man vill inte ha det där.
Och löparknä. Det finns några sådana
segkörare.
Supersegkörare. Mm. Så kan man stoppa i tid, och hälsenor säger jag alltid, är det en kund till mig som kommer och säger att de liksom haltar upp på morgonen med en jättestel hälsena, och sen kommer man oftast igång under dagen när det blir varmt. Mm. Man kan halta igång en hälsena med en en uppvärmning på löpning och sen så blir det jättestelt ont efter. Och då är man redan på fel nivå. Det gäller att ta det här tidigt. Ja. För tar man det tidigt, då tjänar man oändligt med tid. För när det har väl satt sig och satt sig på djupet, då hjälper inte en eller två dags vila.
Utan nej, flera månader kan vi prata om.
Då är det månader och då är det gärna väldigt lång, trist rehab med massa sådana övningar som inte alla
är så vattenlöpning.
Vattenlöpning och massa tråkiga styrkeövningar som ingen helst vill tänka på att göra. Men så att lyssna på kroppen, ta en dag, gör något annat. Ja. Man kan träna, fast man inte springer. Och det är där jag också vill uppmana många, liksom att det är så lätt att tänka att om jag inte kan springa, då blir ingen träning alls.
Nej.
Men där har många motionärer mycket att lära från elitidrottstänk. Att istället för att bara tappa sugen och inte springa och inte träna alls, så går man och tränar en massa andra grejer. Och så blir man mycket, mycket snabbare frisk i den där skadade biten också.
Ja, men man måste ändra sitt tänk där lite grann. Jag tror att man är väldigt insnöad på det här, som du säger, att om jag kan springa, ja, men då är det ingen idé.
Och sen det, så är det ju inte. Stå där framför tvn och göra det, det krävs inte jättestor insats, men göra de där tåhävningarna, så det är excentriskt, hålla emot när du går ner och så komma ut i stretch, det håller faktiskt rätt långt ofta på hälsenan.
Ja,
problem.
Det kan jag intyga. Jag har faktiskt, peppa, lyckats hålla inte min hälsena, men hälsporre, ett annat hälproblem i schack på grund av, tack vare ska jag säga, tåhävningar. Så det är riktigt bra. Nu börjar tiden rinna iväg som alltid när vi sitter här och pratar. Det känns som att det här är så himla roligt att göra den här podden. Så man vill nästan köra en timme till här.
vi kör på fler avsnitt istället.
Vi kör fler avsnitt istället. Men innan vi rundar av för den här gången, så får du inte missa den intervjun som kommer nu i samarbete med den här poddens sponsor Asics. Jag sitter här tillsammans med en människa som jag beundrar väldigt mycket. Han heter Mikael Nordmark och bildar tillsammans med 8-årige sonen Hugo Team Nordmark. Hugo har en allvarlig medfödd hjärnskada och sitter i rullstol. Och tillsammans springer de lopp och samlar in pengar till bland annat RBU och deras projekt Aktivt liv för alla. Tidigare i år sprang de Stockholm Marathon tillsammans och jag har personligen hejat på detta fantastiska team. Och nu är alltså Mikael här i poddstudion. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Ni är ju ett rutinerat team numera. Har du någon aning om hur många lopp ni har sprungit?
Ja, vi har sprungit 11 lopp, varav 4 maraton, alla i Stockholm. Så att, vi började springa 2014 och vårt första lopp var Stockholm Marathon. Vi tänkte att vi går ut liksom högt från början och tar en tuff sträcka direkt. Så att 11 lopp totalt.
Grymt, alltså ni kör det samma som jag då, för mitt första lopp också maran. Så att vi är välkommen till klubben, eller?
Ja, men exakt, exakt. Man ska liksom ta sig an stora utmaningar från början.
Ja, men exakt. Men hur kom du på då att ni skulle börja springa lopp tillsammans?
Jag såg en film i slutet på 2013 med några som heter Team Hoyt, som är en amerikansk pappa och son som heter Dick och Rick, som har sprungit ihop länge. Och de har bland annat gjort 35 Boston Marathon tillsammans och står staty vid starten till Boston Marathon. Och där är det ju då att sonen har en grav CP-skada och pappan skjuter på honom i deras liksom specialbyggda stol. Och i och med att jag själv har en son med väldigt omfattande funktionshinder, så kände jag liksom, jag bara började gråta när jag såg den filmen. Det var så otroligt starkt och jag kände liksom, det här ska vi göra också. Så att direkt efter jag hade sett den och gråtit, så tror jag ringde Stockholm Marathon och sa, hej, vi vill vara med i Stockholm Marathon. Och sen började jag träna.
Men hur fick du en indikation på att Hugo verkade, liksom, gillade det här med att springa eller vara med när man springer? Liksom? Hur märkte du det?
Hugo har ju inget språk, utan han uttrycker sig väldigt mycket med liksom, mimik och kroppsspråk. Första gången vi testade att springa så märkte jag direkt att han blev liksom väldigt harmonisk och lugn och njöt och liksom skrattade och sådär. Och så har det varit varenda liksom, lopp vi har sprungit. Han har varit liksom, super harmonisk och härlig och sådär. Så att redan från första början så märkte jag att det här gillar han.
Och när ni springer, då sitter ju Hugo i en vagn. Vad är det för slags vagn? Men jag har ju sprungit med vagn också, så där. Men är det en vanlig löpavagn, eller hur är den konstruerad?
Redan från början så testade vi alla löpavagnar som fanns på marknaden. Men redan då var Hugo ganska stor, plus att han inte kan, liksom, han har ingen styrsel riktigt på sin kropp, utan behöver extra stöd. Så ingen befintlig löpavagn fungerade. Vi hittade till slut ett märke från USA som vi använde i ett par år, som Hugo sen växte ur. Och då fanns det egentligen ingen vagn, utan då valde vi att göra en specialvagn. Alltså vi anlitade en jätteduktig kille i Täby som har byggt en vagn åt oss, som, ja, one of a kind. Mm. Och den är grym, den rullar väldigt bra, vilket behövs. Så att.
Ja, men alltså, jag bara tänker, jag har ju sprungit lite kortare lopp med vagn och måste säga att det är väldigt jobbigt. Hur tränar man för att orka? Alltså, du har ju sprungit flera maror med vagnen.
Nej, men det är ett annorlunda sätt att springa på. Och i Hugos fall, han väger strax över 30 kilo och vagnen väger en del. Så att det är en del över 40 kilo som man ska liksom trycka fram. Och det blir ett annorlunda steg. Jag tycker det tar otroligt mycket mer på låren. Och det har ju visat sig varenda maraton. Jag har ju fått kramp i låren varenda gång. Vid olika liksom passager då. Så att det är tufft. Och det är väl som med all löpning. Det gäller bara att träna och träna mer. Och det är väl vad vi behöver göra framöver också. Med tanke på att Hugo bara blir tyngre och tyngre. Och jag blir äldre och äldre.
Mm. Men kör ni tillsammans varje träningspass? Eller hur liksom lägger du upp det?
Nej, alltså vi kanske kör framförallt under vintern, så kör vi väldigt få pass tillsammans, för det blir inte så härligt för honom att vara ute liksom i kylan. Men när det börjar bli liksom vår, sommar, så kör vi väl ungefär hälften av alla pass ihop. Men det är ju svårt att träna, det är inte så ofta vi är ute liksom 3 mil tillsammans, så att den där liksom känslan i benen efter 3 mil, den är svår att liksom träna. Så att mer styrketräning och mer löpträning tror jag behövs för vår del.
Lägger du upp träningen själv eller?
Ja, jag har fått lite hjälp från början, så att jag fick kontakt med LG Skog på Runners World, som jag träffade på en träningsresa i Portugal. Så att jag har fått lite program av honom som vi har kört utefter. Och sen har jag fått lite liksom, jag har träffat jättemånga duktiga löpare och så, och fått massa tips från dem. Så att vi har ju alltid med oss ett gäng medlöpare som springer med oss. Och alla där är ju mycket bättre än vad vi är på att springa. Så att bara därifrån så har jag fått jättemycket tips.
Men kan inte du berätta det allra första loppet? Hur kändes det? Alltså från start och in i mål, om du bara kan ta en sån här kort recap.
Ja, men första loppet var ju 2014 Stockholm Marathon. Otroligt nervöst. Vi hade aldrig sprungit längre än 18 kilometer ihop innan. Och jag visste liksom inte ens hur det skulle funka. Vi hade med oss allt från blöjor, mediciner, ombyten, mat och så. Det blev ganska många stopp. Det blev både, jag tror, 1 eller 2 blöjbyten. Det var några matstopp för Hugo. Det var några krampstopp för mig. Men på det stora hela, liksom, fantastisk upplevelse. Och till slut gick vi, liksom, kom vi in på Stockholms stadion. Och där, vilket jag gör alla lopp vi springer, så lyfte jag upp Hugo i hans vagn. Och så bär jag honom över mållinjen. Och det var liksom magnetisk, elektrisk känsla.
Filmiskt nästan sådär.
Ja, men det blir väldigt. Alltså nu, första loppet vi sprang så visste inte folk vilka vi var överhuvudtaget och bara tyckte att det var jättekonstigt att någon kom med en barnvagn. Mm. Men nu senaste loppen så har vi ju magiskt stöd efter hela banan. Det är ju liksom jättemånga löpare som bara liksom kommer fram och applåderar när vi springer förbi, eller publik. Och på Stockholms stadion är det ju liksom, ja, men det är grymt. Man känner sig. Ja, men alltså, jag tror många som springer ett maratonlopp blir ju väldigt euforiska när man går i mål. Springer man dessutom med sin son, som dessutom har jättestora utmaningar i sitt liv och som har varit nära liksom att dö flera gånger, och det blir en känsla, det går nästan inte att beskriva hur starkt det blir.
Jag förstår det. Jag har en fråga. Alltså, Hugo har ju ett syskon.
Ja.
Hur funkar det som förälder att, alltså, hur tacklar man den utmaningen att man har ett barn med så här stora svårigheter och så har man ett barn som inte har de svårigheterna? Hur fördelar man uppmärksamheten på ett bra sätt? Hur tacklar ni det?
Nej, men vi har väl sagt från första början att vår dotter då, som Hugos lilla syster Klara, att inte hon ska bli lidande. Att vi ska liksom, vilket vi blir väldigt lätt att man kanske ger all uppmärksamhet eller just för att det behövs till Hugo. Så jag tycker väl att det funkar liksom väldigt bra. Sen är det väl som med alla föräldrar. Man liksom... Man gör en massa fel hela tiden, men man gör så gott man kan.
Ja, ja. Men vill hon också vara med och springa?
Ja, men hon har blivit lite sugen nu på slutet. Så att vi får se. Vi har ju ett eget lopp som heter Glädjeruset, ja. Som är 5 och 10 kilometer.
Berätta mer om det. Hur startade ni det och berätta mer? När går det?
Ja, men bakgrunden till det är ju att efter Stockholm Marathon hade vi tänkt springa flera lopp. Och tänkte att det här kommer ju liksom alla arrangörer tycka är jätteroligt att vi är med i deras lopp. Men det tyckte inte alla arrangörer.
Och
vi blev nekade i flera lopp att vara med. Och jag ilsknade till...
Varför då?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap. Jag tror inte att det är någon som vill vara liksom taskig, utan jag tror att det handlar om okunskap och man känner liksom, hur ska vi hantera det här och tänk om det blir jättemånga andra som ska springa på det här sättet och då blir det lätt att säga nej. Men jag ilsknade till slut och som en liksom motreaktion så sa jag så här, om 3 dagar så hade vi tänkt springa det här loppet. Nu startar vi ett eget lopp istället. Vi får inte vara med. Så då kör vi vår egen liksom, halvmara. Mm. Och då kom det 30 pers på 3 dagar och sprang ihop med oss. Start och mål var vid vår garageuppfart. Och jag liksom rådde ihop det där på en dag. Mm. Och så kände jag att men det här finns det någonting liksom mer i. Så året därpå startade vi då Glädjeruset. Och vi insåg att en halvmara är ganska långt. För vi riktar in oss på de som kanske aldrig har sprungit tidigare eller som kanske vill springa med sitt funktionshindrade barn. Mm. Och nu har vi kört det här blir 3:e året, vi var nästan 800 löpare, eller gångare, eller rullare förra året. Vi har ett barnlopp också på 400 meter, där det var ett 100-tal barn förra året. Så vi hoppas vara över 1000 deltagare i år.
När och var?
Det går den 26 augusti i Täby utanför Stockholm. Allt överskott från loppet går till Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Otroligt fin löparupplevelse. Jättevacker bana.
Hur anmäler man sig?
Man går in på www.gladjeruset.se.
Gladjeruset.
Eller gladjeruset.se. Jag tror man kommer in. Jag väntar där med prickarna. Men gladjeruset.se och så anmäler man sig där. Mm. Jättelätt.
Men alltså, det hör ni som lyssnar på det här. Det här måste ni vara med på. Det är ju jätteviktigt att säga. Men jag tänker så här. Det här projektet, Aktivt liv för alla. Vad har du märkt i och med att ni har dragit igång det här, du och Hugo? Liksom, vad har du fått för reaktioner? Är det fler som har hängt på som har liknande situationer? Och berätta.
Nej, men det stora är ju, alla de här 11 loppen som vi har sprungit så har vi varit liksom ensamma i vårt slag så att säga. När vi körde igång Glädjeruset första året så var det ju magiskt att se kanske 20 liknande ekipage. Jag tror förra året var det säkert ett 50-tal liknande. Och i år så är det folk från hela Sverige som kommer. Vi har även faktiskt några från Vitryssland som kommer och springer med sina funktionshindrade barn. Så att det sprider ju sig och jag märker ju liksom att det är väl inte vi som är liksom inspirationen till alla, men många säger ju att vi har inspirerat dem till att börja springa. Och det är det vi har velat göra från första början. Visa att det, liksom, det går fast man har väldigt, väldigt tuffa förutsättningar.
Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men kan inte du berätta, hur kommunicerar du och Hugo?
Väldigt mycket kroppsspråk. Alltså han gillar väldigt mycket närhet och mycket liksom, ja, men det blir väldigt mycket kramar och det blir mycket liksom ungefär som man kommunicerar med en liten bebis. Alltså mycket närhet och ömhet.
Mm. Och har ni några mål för framtiden? Vad ser du framför dig om du börjar med något år och sen blickar lite längre fram kan vi göra sen. Men om du börjar med liksom närmaste tiden, vad skulle du vilja se för er och även samhället runt omkring? Om du får önska.
Nej, men jag är otroligt engagerad i, liksom, i livet för funktionsnedsatta och arbetar ju liksom själv med det. Jag driver ett företag som arbetar med personlig assistans och vi har över 1000 anställda över hela Sverige och hjälper många, både barn och vuxna, med sin personliga assistans. Och jag tycker ju tyvärr att utvecklingen i samhället de senaste åren har gått åt fel håll och det har blivit tuffare. både att bli beviljad assistans och det har blivit liksom tuffare generellt om du har en funktionsnedsättning. Och det tycker jag liksom är rent åt skogen. Och det är väl det som jag mest vill jobba med framöver och förändra. Och förändra liksom... förändra attityder och ändra liksom hur man ser på personer med funktionsnedsättning. För vår del så planerar jag, när det gäller mig och Hugo och vår familj, så planerar vi aldrig längre än kanske max ett år framåt. För det, Hugo har tyvärr en väldigt, väldigt tuff diagnos. Det finns liksom inga jätte, kanske goda... framtidsutsikter på lång sikt, och vi lever väldigt mycket i nuet och försöker liksom planera för ett halvår, ett år framåt. Längre än så liksom tänker vi inte. Men om man bara ska ta ett löparperspektiv, så är det ju som för alla löpare, man vill slå sina PB hela tiden.
Men jag intervjuade ju Eva Alksten på Löplabbet för ett inslag för Asics, och då berättade ju hon att hon har sprungit med
er. Ja, precis.
Och du har ju mål, alltså du vill ju, som du sa, persa gärna.
Ja, verkligen.
Det tycker jag är alltså, riktigt imponerande, därför att jag... Alltså, nu pratar ju inte vi tider i maratonpodden, brukar jag säga. Nu gör vi det i alla fall. Men alltså runt 4 timmar, eller hur?
Ja,
med
precis.
Vagnen. Jag tycker det är helt... Alltså det är verkligen hatten av.
Ja, tack. Men jag, för det första, jag är inte någon jätteduktig löpare. Och det är väl det jag vill också understryka. Liksom. Jag är inte någon liksom elitmotionär på något sätt, utan jag liksom, när vi skulle springa Stockholm Marathon, så hade jag lite tufft att springa 5 kilometer liksom utan att börja ta gångpauser. Och jag tycker liksom att alla kan ge sig ut och springa. Man behöver inte springa maraton, man kan springa liksom 1 kilometer, 2 kilometer med sitt barn. Huvudsaken är liksom om man kommer ut. Man kan liksom gå promenader i skogen. Men jag är ju en tävlingsmänniska också, så att för vår del så är det ju hela tiden, vi förbättrar vår tid varje år på maraton, och det vill vi göra nästa år också. Så att nästa år ska vi under 4 timmar, annars blir jag jättebesviken.
Ja, men alltså det är helt fantastiskt. Vad landade ni på nu på Stockholm Marathon?
Ja, 4.08 blev det, efter en jättefin första halva och en väldigt fin andra halva. Men det är så det brukar vara i maraton.
Men jag känner ni andra att man brukar ju få lite problem med andra halvan. Så det är, hur är strategin då för att komma under 4 då? Har du något? LG växla upp lite på sina träningsprogram?
Nej, det är ingen fel på träningsprogrammen. Det är mer fel på disciplinen att följa dem. Så att, det är att träna mer och komplettera med lite mer styrketräning. För det blir så mycket slitningar på låren, och där har jag insett att jag måste liksom bygga upp dem lite mer.
Du har inte drabbats av några skador med anledning av den här vagnlöpningen?
Ja, det har det blivit. Ja. Efter morgon har jag varit ganska, inte i toppform.
Nej. Nej. Men du är på väg tillbaka nu?
Ja, jag hoppas verkligen.
Du, Micke, säger jag. Mikael heter du. Micke kallar dig för. Jag hoppas det är okej. Det var superkul att träffa dig, och jag önskar dig all lycka till med glädjeruset och med PB och allting.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Kul att du kom hit.
Tack, tack.
Ni som lyssnar, ni vet väl, hoppas jag, att ni är väldigt delaktiga i det här programmets utformning. Och är det någonting som du vill att vi ska ta upp, är det någonting du vill att vi ska diskutera, hör av dig till oss på vår Facebook-sida eller på vårt Instagram-konto. Yes, spring nu riktigt snyggt, så hörs vi snart igen. Det här programmet sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.